Ja, god morgen og vel møtt i Jesu navn. Vi er kommet til det fjerde kapitlet i Galaterbrevet. Og nå er det sånn at på fire bibeltime er det jo slett ikke råd å gå inn i hele Galaterbrevet. Ja, den trenger at skille mer tid på, og blir aldri ferdig. Men vi skal da lese siste delen, ifra vers 21 til og med vers 31. Galaterbrevet 4, 21 til og med vers 31. 31. Før vi leser, så vil vi samle oss i bønn. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du ikke bare taler i ditt ord, men du er ett med ditt ord. Så når ditt ord lyder, så er det du selv som kommer til oss, i og med skriftens ord. Og nå ber vi deg om den hellige ånd, at det må ikke være forgjeves at vi samler her, men at du må nå inn til oss, Jesus, og tale til oss, og nå oss i vårt hjertets innerste. Vi ber om din hellige ånd, vekkelsens ånd, nådens ånd. Amen. Og da leser vi i Jesu navn. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og det føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har føderier. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mann. Men vi, brødre, er løftets barn, like som Isak. Men han som var født etter kjøtet, forfulgte ham som var født etter ånden. Og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Det er vel lett å tenke at dette er jo en merkverdig tekst, en underlig tekst, om disse to kvinnene som føder barn, de to paktene. Vi skal prøve å se litt på det. Og da begynner altså apostelen å fortelle ifra bibelhistorien, ifra Abrahams historie. Abraham som var kalt 75 år gammel til å dra ut, og så for han til et land som han ikke visste hvor, han visste ikke hvor han skulle, men han havnet i Kanaans landet. Og så får han da løftet hos Gud at han skal bli etterfar til stor slekt, og i hans ett skal alle folk på jord velsignes. Men så är det där problemet att Abraham och Sara har inte barn. Och Sara kunde inte få barn. Men Gud lovade en ej släkt, ej ett. Och att i den ett ska hela världen välsignas. Och så går år och vidare. Ingenting sker. Abraham blir äldre. Sara blir äldre. Och så tänker Abraham. Vad ska det bli av det här? Blir det inte något? Så är det Sara känner på något lurt. Hon har sin trällkvinna. Hagar från Egypterland. Och så säger hon till Abraham. Du ska äkta Hagar och gifta dig med henne. Så kan hon föda dig en son. Så blir det något av det här. Och som sagt, så gjort. Abraham går in till Hagar och hon blir med barn. Och Ismael blir född. På ganska naturlig vis. Efter köttet. Men så kommer Gud till Abraham. Nej, det är inte Ismael. Sara ska få barn. Ja, men Sara kunde inte få barn. Det skedde likaväl i kraft av Guds löfte. Och så har det sig att det är två slags barn som växer upp i Abrahams hus. Trällkvinna och Hagar, sin son, Ismael, och Isak, löftesön. Två stycken så kallar Abraham för far. Född på forskjellig vis, ja. Men de växer upp i sammen. Men förstår, det har inte varit något gott förhåll mellan dem. Och hela historien ännu ganska brutalt för Ismael. Att han blir sänd ut av huset och ska ingenting arva. Men Isak skulle arva allting. I detta ligger det djupare mening, säger skriften. Det vill säga, det ligger något onda i den måten Gud leder historien på, som han vill förkynna något oändligt viktigt genom. Och det är det med att få tag i, kosta vad det vill. För det är nämligen så att det är två slags människor som kallar Gud far på jord. Två slags ord som föder barn in i den kristna församling. Två slags födsla. Det är två slags andliga rike in i den kristenheten. Sia om sia. Detta har skriften talat väldigt allvarligt om. Det står om när Herren kom. Så var det brukar liknelsen om de tio brudmöja. De tre brudjungfruer. Så gick för att möta brudgummen. Bilder på den bekännande kristna menighet. Så visade det sig när Herren kom. Att en stor del, halvparten, var inte redo till mötan. De manglade väsentliga och blir inte med på festen, men blir utanför. Trots att de gick för att möta brudgummen, trots att de hade lampa med, trots att de såg ut som de andra, så var det en mangel som gjorde att de var utanför. Ett väldigt allvarligt ord. Så är det så att det bland dig som bekänner sig som kristna, som har fått frimodighet att tro att den är en kristen, som går i samman på bedhus, i kyrka, så är det två slags människor, två slags rike. Två slags födsla. Det var så en man som kom in i en stor barneflock. Vi var 9 søsken hjemme. Du kan tro det brimlet av og til når vi hadde med folk med oss hjemme i tillegg. Det var ikke lett å finne ut hvem som hørte til og ikke alltid. De forteller meg en plass at det var en far som skulle legge båndene sine. Han var ikke så vant med det, det var helst kona som gjorde det. Så syntes han det var en av de som var vel gjenstridig, men han fikk han noe i seng. Så viste det seg at det var naboungen. Ja, det er jo å foretrekke å være litt mer kjent med sine egne enn så. Det var en som kom inn i en sånn, og så spør han, moro, er det dine barn alle dette? Nei, noen er bare venner med båden. Og så kan vi spørre Gud, når vi er sammen her, er det dine alle dette, Gud? Eller er det noen som bare er venner med båden? Vekse opp i samme hus, kaller Gud far, men på forskjellig vis. To åndelige rike, en trell og en fri. En som er født etter kjøtet, en som er født etter løftet. Vi må prøve å trenge inn i det. Det er så uendelig viktig. For av de som mener de har liv i Guds ord, så må sørge, hva slags ord har du liv i? For det er to slags ord som føder bekjennerne i skriften. Men det er bare ett slags ord som føder barn. Det er nemlig to åndelige mødre, to pakter, som føder barn. Den ene føder trell, den andre til frihet, virkelige barn. Og om de får gå i sammen og være i sammen på jord og se like ut, så er det en vesensforskjell som gjør at de blir skilt til slutt for evig. En dag skal det lyde til trellen, gå ut ur huset, du skal ingenting arve. Vik fra meg det som gjorde urett. Nå har jeg talt litt tidligere om loven og evangeliet. Det er sånn at Guds ord består av to slags ord. Og Gud gjør to gjerninger med sitt ord. Han døde, og han gjør levende. Han fører ned til dødsriket og opp derifra. Han sårer, og han leger. Og det gjør han gjennom to forskjellige slags ord. Begge er Guds ord. Og begge skal lyde i Guds forsamling til alle tider, men de har forskjellig gjerning. Derfor er de blitt sammenlignet med to parallelle linjer, nettopp to jernbanespor. Et jernbanespor. Det er to skinner som skal gå parallelt. De må ikke skilles, og ikke blandes. Da går det galt. Sånn er det med loven og evangeliet. Begge to må lyde i Guds forsamling. Begge to må lyde på jord. Inn i hjertene, både før du er en kristen, etter du er blitt en kristen, hele livet. De må ikke blandes, ikke adskilles. Gå side om side. Da går toget rett frem. Hvis den blander de, så blir det lovtrelldom. Og hva det blir hvis den skiller de, det vet jeg snart. Sant å si ikke. Det blir i alle fall ikke kristendom. Hvis du skal prøve å si enkelt forskjellen, så er det noen som har prøvd på den måten, og det tror jeg jeg skal gjøre. Det er jo godt kjent med grammatikk. Hvis du tar en alminnelig setning, jeg har hørt en har brukt den setningen som jeg nå sier, den skal jeg også bruke. Per slår Ola. Ola er typisk norsk navn. Ola Nordmann. Ja. Per slår Ola. Det var ikke pent gjort. så är det en gärning som blir gjort. Han slår. Den som ger gärningen, det är subjektet. Han som utför handlingen. Säger det subjekt på danska? Ja. Ja. Det är den som ger gärningen. Och Ola stackar, han som får det hela i sig, han är objekt. Han blir ute för det hela. Det är ju lite grovt, men du kan gott säga det sån. Nu är det någon ord i skriften där ego du är subjekt. Det är med som ska göra handlingen. Det är oss det kräver av. Där det för exempel lyder, du ska inte slå ihjäl. Du är subjekt. Ego du. Eller du ska älska Herren din Gud över alla ting. Du är subjekt. Eller för så vitt när det står om förmaning till ett heligt liv. Skicka dig inte likt med denna världen. Är med sig subjektet. Eller det står, du må omvända dig. Du må. Så är det ego duses objekt. Med är det som ska handla i ordet sin ordlyd i alla fall. Det är lov. Loven kräv av oss. Han visar oss de rätta gärningarna. Du skall. Du må. Du bör. Loven. Kan evangeliet? Det är ett helt annat ord. För där är det inte jag och du ser i handlarna. Men där är det ett ord om vad Gud har gjort i Jesus till vår frälsa. Så älskar Gud världen att han gav. Vad skulle vi göra? Det stod ingenting om det. Det stod vad Gud gjorde. Eller som jag läste igår. Kristus köpte oss fri. Kan vara så handla? Var det ego du? Nej. Det är inte ett ord om oss i det hela. Anten att det är oss det gäller det som blir gjort. Men det är han som gör handlingen. Det är evangeliet. Det är inte något du ska få till. Det är inte något du ska klara. Men det är något som Gud ger för dig. På dina vägna. Det är till dig. Men det är han som handlar. Och därför kan du sitta och höra evangeliet. Det kräver ingenting. Men det ger. Men loven kräver. Bägge delar är Guds ord. De har kvar sin gärning. Jag har lust att säga lite mer om det. För människorna tror sig att vara fria. Det är en sak som står ganska fast. För exempel sån att det vill jag bli en kristen, så kan jag. Det är en dogma så nästan inte att rocka. Hvis det vill, så kan jag. Jag är fri. Sån är människan av naturen. Och därför talar Guds lov till människa som om de var fri. Den kräver något av mig. Den förväntar något av mig. Och den hör jag med en gång. Ja, det må jag göra. Varför talar Guds lov sån? För att jag ska inse att jag är bunden. Träll, ufri, fange. Nu var det någon som satte i och kände Luther ner för de han talte på detta vis. Det må ju vara att driva upp med ett människa som inte kan. Visst du har en som inte har armarna sin i behåll, för exempel, vad det sagt. Och så räcker du i gava, så här kan du ska få ta den. Så står han där, ja men jag har inte armar. Det må ju vara att driva upp med ett människa och by han göra något som han inte kan. Ja, säger Luther. Men när ett människa tror han kan allt möjligt, så är det bara en ting för Gud. hjärta då? Så ser han. Det står inte i min makt. Så länge truren har frälsen i sin ej och hon, så är det så Gud säger, ja så hjärta då. Hjärta. För att du ska inse, det står inte i min makt. Evangeliet däremot, det talar till människor som bundne, fanga, urene, trälla och ropa till de bundne för friheten. Du är fri genom Jesus. Ett frihetsbud till den som ingenting kan och har. Evangeliet sitt väsen. Men för de människorna en gång är så att de tänker stort om sig själva och sin frihet i andliga ting, så är det gärna så att det första en hör är Guds lov. Och därför vill jag pröva att illustrera lite grann. Det kan vara farligt att ta praxis. För då tänker folk igen att det är akkurat sån må det gå till. Det är varken tid eller tidspunkt så är mitt huvudanliggande, men det är saken i det. Men jag ska pröva att illustrera. Ett människa vaknar upp och ser, jag är ingen kristen. Jag är utanför Guds rike. Så börjar det att bli allvar, jag må bli en kristen. Så går en på möte, Björnar går, för att höra. Jag må bli en kristen, vad ska jag göra? Och så blir det sagt forskjelligt. Och så hör en, du må ta en beslutning. Och bekänna att du vill bli en kristen. Och det är ju sant. Du må ta standpunkt. Du må böja dig. Du må på knä för Jesus. Det är forskjelliga ting. Och så är det gärna någon som förkynner det på en måte som, hvis du gör detta, så blir du en kristen. Sen kan det vara ganska mycket av. I Norge, för exempel. Så är det gärna aktion eller möteaktion. Där det blir lagt väldigt tryck på, nu må du ta bestämmelsen, nu må du bli en kristen, nu må du ta valget. Och så blir det gärna, vill någon bli kristne, så må de komma fram. Ja, så känner du en våldsom kamp. Skall jag inte. Och till slut så säger du, jag må visst. Och så tar du standpunkten, tar steget och går fram till kanske en altarring eller vad som helst. Och så tänker du, nu är jag blivit en kristen. Nu har jag tagit valget. Nu har jag tagit standpunktet. Nu har jag gjort det. Hur läs vart Ismael född? Det må bli ett nytt liv. Hagar, en bestämmelse, en handling. Och Ismael blir född. På naturlig vis. I kraft av det jag kunde. Känner det. Jag får det över direkt. Fött av kött. I kraft av det jag kunde. Med mitt valg. Med mitt standpunkt. Med min bekännelse. Och så tänken. I kraft av detta är det blivit ett nytt liv. Och det är det ju verkligen ifrån en som har levt världsligt så börjar han att leva kristligt. Och en som för inte har bekänt Jesus, nu börjar han att bekänna Jesus och vill vara kristen. Och så är det gärna så att när en har tagit en bestämmelse så må en börja leva på en ny måte. Det är ett träck ifrån boken Våra lampor slocknar. Känner du den boken i Danmark? J.F. Löfgren. Så jag skrev hon. En roman om en kristen menighet i ändetio. Tänkt. Och där står det om en sån en slek aktion.
tog standpunkt. Och så är det en till dig som har lys i frälsen, så har omsorg för denne karen. Och det är fint nu. Den ska inte avvisa det. För att ett människa har tagit ett bestämmelse för Jesus, det är ju den bästa bestämmelsen kan ta. Det är säkert. Och så börjar han att spörja lite. Jag går det med dig efter du gav dig över till Gud? Ja, det går inte så värst, sa han. Det är väl lite vanskligt för alla i begynnelsen. Jag kan göra så inte går så värst. Ja, en må ju börja leva på en annan måte när han har tagit den stora beslutningen. Och det går inte så värst för dig då? Nej, säger han. Ja, det har gått ganska bra. Ja, banna du nu då? Du var så fel till det förr. Och lyssna nu. Nej, säger han. Jag har klart att hålla mig. Men in i dig då? In i mig? Jag känner bli sint av och till, men jag har grädda. Och så i samtalens löp så ser han att den äldre kristne man blir allvarligare och blir inte något glad. Och så säger den unge, tror du inte jag vill klara det? Nej, säger han, för du har börjat att leva för du är blivit levande. Vad var han menade? Jo, han var blivit en kristen genom något han gjorde. Och hans kristenliv bestod i att leva på en ny måte. Men är det inte så? Nej. Det är inte så. Väl. Så kan det vara så att när han har börjat leva på en ny måte, så märker han ju stor förändring och finner väldigt tröst i det. Att det har blivit en stor förändring med mig. Jag lever inte sån som förr. Och det vittnar ju hela tiden om att det har blivit något nytt. Och i utvortes mening är det ju det. Där blir det ju förresten för en som går över till islam och. Det blir en stor utvortes förändring. Nu är det släk att det när en är blivit fött av gärning, av valg, av egen insats, som man också lever av det. Och därför är det så att den som är född på detta vis, han må ha stadig utfordringar. Han må ha något att göra. Men inte för mycket så han blir trött. Och därför lika sådana barn, det är lika utfordrande förkynnelse. Men inte för snävert, inte för trångt. Det må vara så att det är levligt att vara en kristen. Men vi må ha något att göra. Ja. Så händer det då att den syns det går inte så gott. För den första ivern dabbar av. Och så känner den sig så törr. Och så lurar den på, är jag en kristen nu? Men så kan den få en ny inspiration. Där har börjat på, nu ska det gå bättre. En har en andlig upplevelse. Och så syns den bönneliv och allt börjar fungera igen. Men så går det en stund, så blir det så tört igen. Och så tränger en ny inspiration. Och så går den och sliter. När det lockas med mitt kristenliv och jag syns det fungerar, då är jag frimodig. Jag är visst en kristen. Men när det mindre lockas och jag känner mig törr och slöv, då lurar jag på, är det likaväl rätt med mig? Och så kan en i grund aldrig bli alldeles säker. Har jag det nog? Gjort nog? Ber jag nog? Vad är en som spårar? Kommer jag inte ska be för att vara en kristen? Ja. Hur mycket ska en be för att vara en kristen? Är fristan att svara be oavlatlig? Något mindre duger inte. Visst du ska bli en kristen. Jag har nästan fristat att citera Sven Foldön på något han hade sagt en gång. En original lekpredikant på Västlandet. Han spör en kvinna. Är du frälst? Spör han. Ja, det tror jag riktigt är, sa hon. För jag har bett. Nå vil jeg ikke si at Guds barn, sanne barn, er fremmed for dette hell. Det blir ofte mørkt, og loviskheten kan innta Guds sanne barn. Men de får ikke hjelp gjennom ekstra innsats, men gjennom å høre om Jesus. Det er noe annet. Jeg skal komme inn på det igjen. Ja, trellen altså. Går han og sliter, og får han det til, så er han frimodig. Da får jeg være, jeg er jo nyttig. Får han det ikke til, så er han redd. Men enden på trellen sin historie er at han blir kastet ut av huset, og får ingenting arvet. For å få dette i kontrast, så må vi prøve å se litt på hvordan det kan gå til med å bli født på Isak, sier vis. Det kan jo begynne likt. Du kan godt si at alt kan være likt i begynnelsen. Men når denne skulle begynne å leve som en kristen, så gikk det ikke godt. En greide nok forandre sitt ytre, men en greide ikke forandre sitt hjerte. Ja, det ble umulig. Og så kunne en be og kjempe og prøve, og nye tiltak, og en del ytre greier kunne forandre seg, men innvortes så ble en den samme. Samme gamle jeg. I ny uniform, kanskje. Ja. Men det er meg, den egoistiske, selvopptatte Øyvind. Ingen råd å forandre han. Hvordan skal det bli nytt liv? Det blir jo ikke nytt liv. Samme hva jeg gjør. Og vi ber til Gud, og vi ber og ber og ber. Jeg er fortsatt den samme. Og vi går og hører det ene overgivelsen etter den andre. Jeg er fortsatt den samme. Det blir ikke nytt liv. Jeg er ufruktbar. Og der er grunn, der veiene skilles. Det står et ord jeg tror jeg må ta det med. Ifra Jesaja 57. Vers 10. På din lange ferd ble du trett. Likevel sa du ikke, jeg gir tapt. Du fant ny livskraft for din hånd. Derfor ble du ikke svak. Det ser jo ut i begynnelsen som om det er et godt ord at han ikke ga opp. Men i virkeligheten er det vondt ord. Den som sliter og sleper for å bli en rett kristen gjennom innsats, gjennom bestemmelse, gjennom å lese mer, gjennom å be mer, gjennom å være aktiv. Ja. Blir så trøtt. Men så er det mange som finner ny kraft. Har en forhåpning om at det skal lukkes for meg. Jeg skal klare det. Og så er det så mange plasser de får næring for dette håp. Så forkynner du kan hvis du vil. Ja. Og så blir han ikke trøtt. Og så gir han ikke opp. Og så blir han værende som trell. Som sliter og sliter år etter år for å være en rett kristen. Men aldri gir opp. Men hvor går det med den som blir på Isak sitt vis? Jo, han blir så trøtt. Ja, han møter veggen. Jeg har en fortelling. Jeg skal prøve å få en til, så det forstår han. I eldre tid, så var det snakk om, vi har jo uttrykket konkurs. Det kjenner jeg jo. Og det er noe når det går så dårlig for en bedrift, at en går konkurs. En må overlate hele bedriften til andre. Det gjør vondt og ikke klarer det. Men i noen tilfeller, og her, er det veldig godt. Jeg har fortalt dette til Ludvig Hope, han som brukte den historien, som synes passer så godt inn her, og forklarer det igjen. Det var de som var oppe til denne høyere eksamen. Fortalte jeg den første dagen. De var oppe og skulle veta resultatet. Det var jo ikke så mange som fikk høyere utdanning, så det var voldsomt avgjørende. Stod de, så kunne de ha en lys fremtid. Strøk de, så var det ikke flere anledninger. Og nå var det en flokk som var oppe og skulle veta hvordan det hadde gått. Nå var det slik ved dette universitetet, at de som greide eksamen når de kom ut, at så pleide de å ha folk med seg, så var med de å feire og gledde seg med de. Og blant disse glade mennesker så var det ikke så godt for de som strøk. De som dumpa. Så de pleide gå ut bak døra. Og den døra pleide de kalla for dumpedøra. For der gikk de ut som dumpa på eksamen. Nå var det en flokk som var oppe. Og utenfor den dumpedøra, der går det en far. I bakgata. Og han møter en av sine venner som spør. Hvorfor går du her? Hvorfor går du her? Jo, sonen min er oppe til eksamen. Ja, sier han. Nå må du gå frem på fremsiden og ta imot han. For nå var de begynt å komme ut at de hadde fått veta resultatet. Nå må du gå frem og ta imot han. Kommer sonen min ut og har bestått eksamen, så klarer han seg så godt selv. Men kommer han ut dumpedøra, så skal han få se at han har en far. Og så sier Ludvig Hope, Jesus står utenfor dumpedøra. Der de kommer ut, så må si, det gikk ikke for meg. Jeg kan nok greie for andre mitt ytre, men mitt hjerte er samme syndige, vonde hjerte. Jeg blir ikke gudfryktig. Jeg elsker ikke Gud. Jeg tror ikke på han. Det lukkes ikke for meg. Og så må du gå ut med skam. Det gikk ikke for deg, du ufruktbar. Hør hva det stod i teksten. Gled deg, du ufruktbare. Kan jeg glede meg, så ikke får et nytt liv. Ikke får til å forandre meg, så det blir et sant kristenliv. Ikke får til å omvende meg. Ikke får til å tro. Ikke får til å overgi meg til Gud. Kan jeg glede meg? Ja, gled deg, du ufruktbare. For utenfor den døra der du kommer ut, der står Jesus. Og du vet et annet ord. Hva var det som gjorde at Isak var født? Hva var det de fikk til? Det var ikke i kraft av noe de fikk til, men i kraft av noe Gud sa, løfte. Gjennom et budskap fra Gud. Ved å stole på dette budskapet, så ble Isak født. Og det er det veldige. Og nå kan du høre, så er ufruktbar. Gled deg, fry deg. Herren har selv tatt seg av din sak, og kommet ned her for å ordne opp for deg. Og han har gått inn for å stride din strid, ordne ditt Guds forhold. Og han har gjort det. Fry deg, gled deg. Jeg hører et så talende eksempel på dette. Det var en kvinne som var blitt vakt og ville gjerne bli en kristen. Og hun forstod at dette med Jesus var uendelig viktig. Men så hadde hun det. Jesus har gjort sitt, men jeg må. Jeg. Og de prøvde å hjelpe henne og snakket. Ja, men husk på hva Jesus har gjort. Ja, sier hun. Det tviler jeg ikke på. Jesus har gjort sitt, men jeg. Og hva de sa, så var hun tilbake til den samme bekjennelsen. Jesus har gjort sitt. Jeg må gjøre mitt. Jeg forteller at Ludvig Hope i Norge var og besøkte den og måtte gå sin vei. Hun satt på sitt. Hva han sa? Ja, dette med Jesus er greit. Men det her feilen sitt. Så kom den predikant til denne damen. Og så med en gang hun forstår den predikant, så begynner hun med bekjennelsen sin. Ja, sier hun, Jesus har gjort sitt. Jeg må, skal hun begynne. Med en gang hun kommer, Jesus har gjort sitt. Nei, sier han, du lyger. Lyger? Har ikke Jesus heller gjort sitt nå? Nei, sier han, Jesus gjorde ikke sitt, men han gjorde ditt. Jesus gjorde ditt. Han har ordnet opp for deg. Tatt bort alle syndene dine med sitt blod. Levd av livet du skulle leve. Det ferdigt er gjort. Du er fri. Det er til deg. Det er ditt. Og så sitter du og hører. Har du ordnet opp for meg, Jesus? Er jeg virkelig fri? Kan jeg våge min salighet på at det er skikkelig ordnet? Ja. Han har gjort det. Det er fullbrakt. Det er til deg. Og så er det noen som hører, ja, dette var noe for meg. Dette trenger jeg. Og så får de håp og trøst. Ikke gjennom noe de gjør, men gjennom noe de hører, Jesus og hans verk. Og så blir barnet født. Så ikke leve av noen han fikk til, men noe han fikk til. Så ikke for har det gått med Gud gjennom egen innsats, men gjennom Jesus sin innsats, at det er nok og tilstrekkelig. Og så begynner livet som barn, ikke trell. En blir født inn i huset og får bære barn. Og til begynner med så gjør både noe visst bære ska, og er utgiftspost og bleie og alt i sammen, det vet hva som skal til. Det er egentlig ikke mye da, men de er barn. En fører ikke regnskap med de. De er blitt født som barn. Og sånn er det å få være en kristen. Det er å få leve på en annen sin rekning. Jeg får ha det så godt med Gud, så Jesus har gjort det for meg. Jeg får stå for Gud i hans gjerning, og bedre kan det ikke bli. Fri. Så begynner en gjerne å leve på en ny måte da også, ja. Men ikke for å bli godtatt. For det kan ikke bli bedre enn det er. Gjennom Jesus. Men jeg fortjener fordi jeg vil gjerne være i lag med far. Jeg vil gjerne tjene han som kjøpte meg. Jeg evig din vil være, du offret deg for meg. Med lovsang vil jeg ære og høyt opphøye deg for all din store nåde og rike kjærlighet. Du over meg skal råde i tid og evighet. De også går for å høre budskap, men hva er det de trenger høre og vil høre? For det første så kjenner de, jeg har så lett for å begynne å stole på meg selv igjen. Derfor må Gud alltid få rive vekk trøsten for meg. Og derfor er han ikke fornøyd med bare utfordring, men han får høre Guds vilje så klart at det blir umulig for mennesket. Det gjør det så vanskelig, sa de en kone inne i Hardanger på Vestlandet. Ja, sier en annen, men det står jo at for mennesker er det umulig. Ja, sier det vel da, men for det gjør det så vanskelig at det har vært ikke råd. Ja. Så han vil gjerne ha noe, og så må Gud hele tiden få rive det vekk ifra meg. Så jeg ingen håp har til meg selv hva mitt Guds forhold angår. Og så må jeg få høre om Jesus først og sist. At han har ordnet opp for meg. At han er mitt liv, min fred. att det sånt sig har det idag får leva på att det han har ordnat upp för mig. Det är väl mellan mig och Gud. Det är barnet sin stilling. Och därför när det är fött på så forskjellig vis så blir det gnissningar. Det blir det på jorden. Och jag är glad för att jag ska släppa gå runt i världen och säga detta är en träll och detta är en fri. Jag har visst mer än nog med mig själv. Och många gånger så ser de så i anfäktelsen så ser båden och så trällaktig runt. De blir så rädd sig själv. Men lägg märke till hur de kommer ut och de är inne i friheten igen. Inte med ett nytt tilltag. Men genom ordet om Jesus. Det ord om Jesu död och blod. Det har så stark en tone. Att det uppväcker den igen som döde för i synden hen när det till hjärtat tages. Ja, så vill nog Guds barn höra hur de ska leva. Men livet är icke mot han. Han tränger inte mina gärningar. Det ska nästan min ha. I denna världen. Gud har fått nog. I Jesus. Jag kan aldrig bli mer behaglig för han. Genom något och det gör. Där finns ingen goda gärningar som kan frälsa mig. Och ingen synd som kan fördöma mig. I Jesus. Och hur gott det är. Vara fri. Så är det dessa två rike som lever sig om sig. Trällen och den frie. Här på jord får de sitta i lag. Må räkna med det bägge sorta i denna sal. Men och kvällen käm. Så lyda. Driv ut trällkvinna hennes sön. De ska ingenting arva. Bär den så fött av nåde. Och lever på nåden. Ska arva. Och ingen andra. Och därför är det så om att göra. Att Gud i tide. Men som lever här får driva trällen i sänk så han kan bli född på Isaks vis genom nådens ord. Att du möter väggen. Att du går dig trött om att öva på Jesus och nåden. Nu vill jag börja för att gå ner att av en av dig lignar du, så bekänner dig som en kristen. Inte häftig upp i den enkelte detalj i exempel om mina, men saken. Vad är det som ger mig frimodighet som en kristen? Kan jag leva på? Är det mitt egen val, min egen gärning, min egen kristendom? Eller är det min Jesus? Kommer din frimodighet av att göra eller av att höra? Jag spör dig. Kära Herre Jesus. Tack Jesus för att du kom. Och det som var omöjligt för loven. Fördi den var maktlös vid köde. Det gjorde du. Tack Jesus. För det nog och tillsträckligt. Och för mig. Så vill jag så gärna ära dig och leva för dig, Herre. Men till salighet duger det inte. Där är det kunder som du har, Herre. Och låt mig få resa idag. Amen.